Det är inte första gången jag har predikat i svenska, det är min andra. Och, men det är min första gång jag har predikat i stort. Så det ska vara okej, tänker jag. Att beskriva ett berg är svårt. Ja. Det är möjligt att några av er absolut älskar att göra det. Du sa, jag ska klättra upp dit. Men förställ dig att du har nedstämt. Och du vill inte bestiga berget. För du känner att du inte kommer öka. Och du tror inte att du kommer att ta dig till toppen. Och förmodligen kommer du att ge upp halvvägs ändå. Och det är lättare eller svårare att klättra med den tiden. Det är svårare, eller hur? Det var lite så med det kristna livet. När du först upptäcker evangeliet kan det vara lättare att strida mot synden. Du har Sankt Göran med sanningens svärd och trons skuld. Din synd och drake. Det är en äventyr. Men när du har kämpat i flera år och har genomgått flera perioder där draken har sårat dig av vänligt. Ibland det är svårt att fortsätta. De gångerna var ensam och skrämmande. Och i den stunden undrar man om man kommer klara sig. Har du någonsin känt så? Känner du så nu? Du är inte ensam. Du känner att du måste vara den enda. Men det är du inte. Juda i början av Zakarias bok är exakt där. De har fötts tillbaka från sin tid i exil och vi kan tänka oss att det skulle bli mycket firande. Men problemet var att återvända från exil var inte bekvämt. När de kom tillbaka till Jerusalem, deras andliga hem, finner de där bokstavligen spillrörna av sina tidigare syndare. Templet var nermålt med damm till damm. Stadens murar en hög med bråte. Alla deras tidigare rikdomar och styrka var nu borta. De var en hjälplös och ömklig nation. Och nu blir de tillsagde att bestiga ett berg eller dra på draken, att bygga om templet, bygga om Jerusalem. De vet att det var ett stort, högt och svårt berg framför dem. De har misslyckats förut. Vad kommer att göra det annorlunda den här gången? Har Gud verkligen förlåtit dem? Änd med dem. För om han inte var det, vad var då poängen?
Många av de mindre profeterna kommer med ett budskap av dom. Men Zakaria ger ett budskap av uppmuntran och framtida härlighet. De är mödlösa. Men Gud sänder dem och oss en uppmuntran i profeten Zakaria. Om jag skulle sammanfatta hela denna bok i en mening skulle det vara detta. Lyssna. Lär av det förflutna och bygg för den dagen. För den dagen berör på Jesus. Så först, lär av det förflutna. I de första sex verserna i kapitel 1 inbjuder Zakaria det återvändande folket att också återvända till Gud. Lyssna på vers 3. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Ställa där ett ögonblick. Ordet Sebaot betyder allsmäktig. Det är det mest upprepade ordet i hela boken. 55 gånger i 14 kapitel. Zakaria betonar om och om igen att Gud har kontroll över allt. Även när de verkar som andra nationer har tagit kontroll. Gud manövrerar i själva verket allt enligt sin plan. Så, igen. Så därför, sa därför till folket. Så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Då ställer Guds folk frågan, är Gud med oss? Och Gud svarar, ja, ni har mitt folk. Jag vill hålla alla min löften till er. Återvänd till mig, så återvänder jag till er. Men Zakaria vill inte att de tar inbjudan för given. Han varnar dem att de måste lära sig av sin historia. I vers 4. Var inte som era fäder, för de predikade förna, tidens profeter, och säger, så säger Herren Sebaot, vänd nu och från era undervägar och era undergärningar. Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Att återvända till Gud innebar att vända sig bort från sin synd och följa honom med hela hjärtat. Guds folk, historia, är full av berättelser om hur de om och om igen begravde att lyssna på Gud. Jo, visst fanns det människor vars hjärtan var för Gud, men nationen förkastade om och om igen profeterna och därmed också Gud. Och så småningom ledde det till förstörelsen av templet och Jerusalem och deras exil i Babylon. De frågar, är Gud med oss? Men Zakaria vänder på frågan, är ni med Gud? På 2000-talet har vi lite av ett historiskt arrogansproblem. Särskilt nu. Vi ser tillbaka även bara 10 år i tiden och tror att vi vet så mycket bättre nu än då. Vi lurar oss av våra ständigt nya teknik som uppdateras betydligt snabbare än vi gör. Till att tro att vi människor också uppgraderas i samma takt. Om det har sänt vad gäller de senaste 10 åren, hur måste vi då känna för människor som kulturer som fanns för 2500 år sedan eller mer? Men som kristna kan vi inte tänka som det. Lyssna på vad Paulus säger om människorna som skrivits om i Bibelns historia. I första Korintierbrevet 10, vers 11-13. Som det hände, de är exempel. Och det skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå, se till att han inte faller. Igen, i ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Paulus säger att alla dessa berättelser skrivs ner och dokumenterades som varning för oss. Så att vi kunde lära oss av deras misstag. Vi måste lära oss av våra andliga förfäders förflutna. För även om omständigheterna nu ser annorlunda ut, så är människornas hjärta fortfarande detsamma. Vi är i grunden alla syndare, ständigt i strid med vår egen självfiskhet. Paulus säger att det finns några nya frestelser, bara ompaketerade. Vi kanske inte vänder tillbaka till gyllene statyer av Baal, men vi vänder lätt tillbaka till våra moderna avgudar av bekvämlighet eller konsumism. Vi kanske inte frestas att döda några profeter, men vi kan lätt ignorera delar av Bibeln som vi inte gillar eller känner oss bekväma med. Vi kan behandla hela delen av Bibeln som döda för oss. Så när vi läser Gamla testamentet måste vi hindra oss själva från att läsa om deras synder och misslyckande och säger, åh, så dumma de var. Men vi vet så mycket bättre nu. Istället måste vi fråga, hur är jag sådan? Känner jag igen min egen synd i deras berättelse? Vi har inte Bibelns hjältar. Jag är inte David, redo att slåss mot Goliat. Jag är soldaten som därar av skräck och väntar på min David, Jesus, ska komma till undsättning. Vi måste kämpa mot vår historiska arrogans och höra denna varning att lära av vårt andliga förflutna. Så, lär av det förflutna och bygg för den dagen. Nästa avsnitt av boken sträcker sig från 1 vers 7 till slutet av kapitel 6. 3 månader har gått sedan den första visionen. Vid det har legat hade byggnadsarbetet på templet påbörjats. Sen ger Guds Sakaria 8 visioner på en enda natt. I sig är de svårtolkade, men lyckligtvis finns det utöver visionerna också en ängel som ger Sakaria och oss förklaringar för dessa drömmar. Och det verkar finnas ett tydligt och uppenbart syfte bakom visionerna. För det första att uppmuntra folket i sitt arbete och känna Gud när de återuppbygger templet. För det andra att ge dem en vision full av hopp om vårt trofasthet till Gud kan leda dem som nation. Låt mig ta upp några detaljer från dessa visioner för att visa detta. I den första visionen ser vi 4 ridande änglar som har till uppgift att rapportera jordens tillstånd till Herrens ängel som står bland myrtenträden. Deras budskap är att hela jorden är i fred, men Herrens ängel är ändå bedrövad när han ser hur läget är i Israel. Han säger i vers 12, Herre Sebaot, hur långt ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din vrede mot dem nu i 70 år. Han är bedrövad för att Guds folk har lidit. Och vi får höra att Herren svarar med gud och tröstande ut till sitt folk i vers 15-16. Han säger, jag har mycket vred på hedna folken som sitter så säkert. För när jag bara var lite vred förvärrade de olyckan. Därför säger Herren så. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sabaot. Och matsnöret ska spännas över Jerusalem. I dessa 2 verser får vi en bra sammanfattning av vad resten av de 8 visionerna handlar om. Guds dom över nationens arrogans och Israels återupprättande, både andligt och materialet. Det finns flera galna bilder i de närmaste kapitlen. Vi läser om en flygande bokrullar och korger med demoner i och ännu en flerridande änglar. De är en riktig adventurresa att läsa. Men för tidens skull kommer jag att sammanfatta den framtid som Gud beskriver för Sakarja, som Gud kommer att skapa om hans folk förblir trofast. För det första kommer Gud att återvända till dem, trots allt de har gjort. Han kommer att utplana och rena dem från all synd i hela landet och skapa en himmel på jorden, då brott inte kommer att finnas längre. Deras ledare kommer också att renas och rollen som kung och överstepräst kommer att förenas. Det kommer inte längre att finnas någon politisk eller andlig oro. Jerusalem kommer att bli den andliga fästning den var avsedd att vara. Staden kommer att inte bara att återställas andligt, men materialt med. Stadsmurarna kommer att byggas om, men välståndständigt kommer att bli så stort att människorna och ekonomin kommer att välla ut ur murarna och staden kommer att bli så stor att den inte kan mätas. Och istället för att murarna är deras besked kommer Gud själv att vara deras mur och skuld. Och alla deras fiender kommer att besegras och få skämmas. Ingen fler hot från Babylon eller Egypten någonsin igen. Gud kommer att återuppbygga templets andliga stycke och Israel kommer att leda nationerna till Gud som de ju alltid var kallade till. Lyssna till den här versen i 8, vers 23. Så säger Herren Sebaot: på den tiden ska 10 män av alla språk och folk ta tag i mantelfålen på en judisk man och säga: låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er. Deras andliga och materiala välstånd kommer att leda till att hela världen får fred och frid. Deras fastande kommer att förvandlas till evig glädfest. De kommer alla att leva lyckliga alla sina dagar. Vilken uppmuntrande bild Gud målar genom Sakarja. Du kanske har hört den här historien tidigare, men den är hjälpsam så jag berättar den ändå. Förställ dig att du ser 3 byggarbetare som står och lägger tegel. Och du frågar dem, var och en, vad de gör. Den första svarar: jag bygger en mur. Han säger bara den omedelbara uppgiften. Den andra svarar: jag gör mitt jobb. Detta svaret visar anledningen till varför han gör vad han gör. Men den tredje svarar: jag bygger en katedral. Den här killen kan se hur hans enkla uppgift passar in i en stor slagen vision som kommer överleva honom med århundraden. Han har vision, syfte och ser hur hans lilla del passar in i den stora helheten. Och det är precis vad Gud gör för det nedslagna återvändande folket. Gud visar dem ritningarna för hans eviga tempel som han själv bygger. Och deras ansträngningarna nu är en del av det arbete. Han vill att de ska se hur uppgiften framför dem är kopplad till hans heliga syften för dem. Och världen och för all evighet. Om vi ska klättra uppför berget framför oss måste vi ofta påminna våra huvud och hjärtan om den stora och heliga vision som Gud har för alla dem som håller ut till slutet. Och att förstå att Gud använder alla våra ansträngningar nu för att skapa den framtiden. Lyssna på dessa ord i Uppenbarelseboken 21 som ekar Sakarias profetior. Och jag sa så, en ny himmel och en ny jord. De första himlen om den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag sa den heliga staden, ditt nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som för vår är borta. Och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv för dessa ord är trovärdiga. Och sanna. Som kristna är det den dagen vi arbetar för. Vår kamp för att känna och bygga idag är inte ett mål i sig. Vi har ett mål, en bergstopp som är värd att striva mot. Att uppfostra gudfruktiga barn kan kännas som ett högt berg att bestiga, särskilt i en sekulär värld. Att leva på ett sätt som ärar Gud som singel kan vara ett ensamt berg att bestiga, särskilt i en värld som förhärligar själviska tillfälliga religioner. Att kämpa mot frestelser och sträva efter helighet kan kännas som en grym drak att slås. Speciellt i en värld som säger, gör vad du vill. Det finns inget rätt och fel. Att arbeta för en sunt äktenskap kan vara ett högt berg att bestiga. Särskilt i en värld som säger att man kan kasta bort ett äktenskap när det blir för tufft. Men Gud har förordnat alla dessa saker som sitt sätt att hugga ut och slippa levande stenar för sitt eviga tempel. Bröder och systrar, i alla er kamp för helighet bygger ni för den framtiden. Här i Guds ord ger han oss en glimt av bergstoppen. Guds löfte av detta. Klättra, kämpa och bygg. För bli trogen. För jag lovar att det jag ska göra genom dina strider och ansträngningarna kommer att bli härligt. Men texten också ger oss en lite historiskt problem. Problem är att Bibelns historia i slutändan berättar att Guds folk inte var trofasta. Det står inte i Sakarias bok, men Jesus själv berättar för oss vad som hände i Matteus 23:35. Så lyssna. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Zakaria, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. Så även om Zakarias budskap handlar om tröst, hopp och uppmuntran, mördar folket honom till slut brutalt, mitt i templets hjärta. De trampar på Guds löften och hans helighet, så inte ett enda av dessa löften kan uppfyllas på grund av löftets klausulen i kapitel 6, vers 15. När det säger, så ska ske om ni lyder Herren, er Guds röst. Och det är problem som vi alla måste erkänna och ta itu med. Alla människor, inte bara folket i Juda, kommer alltid att misslyckas med älska Gud. Att älska Gud. Och lyda honom som vi böde. Och om det här gamla förbundet var allt vi hade, skulle det inte finnas något hopp för någon av oss. Det var det som var problemet med det gamla förbundet. Inte för att det var dåligt eller ineffektivt, utan att människor är det. Vi är det. Jag är det. Det finns fantastiskt mycket mysterium om det sista kapitlen 9-14 och Zakarias bok. Vi vet helt enkelt inte när de skrivs och vad som pågick historiska i Juda på den tiden. Så det finns gott om debatt om vad som kopplar ihop den första och den andra halven av boken. Men jag har kommit att tro att själva problemet med att vi behöver en lösning för problemet med vår synd är själva gångjärnet som håller ihop den här boken. För att vi behöver Jesus. Och huvudpunkten i kapitel 9-14 är att den dagen som kommer inte beror på oss. Den dagen beror på Jesus. Så, lär av det förflutna och bygg för den dagen. För den dagen beror på Jesus. Det finns många likheter mellan Uppenbarelseboken och Zakaria. I Uppenbarelseboken 1, vers 2 beskriver Johannes Uppenbarelseboken som boken om Jesu Kristi vittnesbörd. Och detsamma kan lätt sägas om Zakaria. Visste du att Zakaria har fler profetior om Jesus än någon annan gamla testamentlig profet? Det är fullsmockat, särskilt i andra halvet. De första kapitlen ger små glimtar av den kommande Messias. Kapitel 1-8 viskar Jesus namn. Men den andra halven ropar högt om honom i varje avsnitt. Kapitel 9-11 verkar fokusera specifikt på när Jesus föddes in i världen. Jesus första tillkommelse. Zakaria beskriver Guds folk som kringvändrade får, som inte har någon herde, som har ett behov, en gudherde, en herde kung. Titta på hur kungen introduceras i 9, vers 9. Fröda det stått, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, redande på en åsna, på en åsninnas följd. Denna höde kung kommer att upprätta ett nytt förbund genom sitt eget blod för att befria fångarna. Denna kung kommer också att vara hönstänna i Juda. Denna gudaherde försöker ta hand om fåren, särskilt flockens förtryckta. Han attackerar de dåliga hörderna som har lett fåren till slakt för sin egen ekonomiska vinning. Men i slutande avvisas den gudaherden. När han ber om sin lön får han 30 silvermynt som hamnar i krukmakarens hus. En tydlig förutsägelse av Judas som förrädde Jesus för 30 silvermynt. Som fariséerna sen tar och använder för att köpa ett fält från krukmakaren. Krukmakaråken. Otroligt, eller hur? Och det finns mycket mer. Berättelsen om Jesus skrivs ner så specifikt 500 år innan han kom. Men allt detta är ju inget nytt för oss om vi har läst evangelierna. Sen i kapitel 12-14 ändras fokus från Jesus första tillkommelse till hans andra. Här beskrivs nationer som kommer mot Israel för att attackera och förgöra henne. Men Gud kommer beskydda henne. Och mitt i denna nöd kommer något fantastiskt att hända. Lyssna till kapitel 12, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalem invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen. Och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin första födde. En dag kommer Israels nation att inse att Jesus genombördes för deras överträdelse. Och det kommer att omvända sig i vända och bli frälsta. Jag hoppas att det här händer i mitt livstid. Blir det en fantastisk dag? Kanske detta är vad Paulus har i åtänkte när han säger i Romar brevet 11, vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. För härdelse har drabbat av en del av Israel och så ska det förbli till dessa att hedningarna i fullt antal har kommit in. I det sista kapitlet, 14, ser vi en stor förföljelse av Guds folk. Och när det ser ut som om allt hopp är förlorat, återvända kung Jesus till Olivberget. Guds fiende kommer att möta fruktansvärda straff för sitt uppror. Och levande vatten kommer ströma från Jerusalem och ge liv till en död värld. Och Jerusalem kommer att vara säkert och aldrig mer besegras. Och Herren kommer att vara den obestridda kungen över hela jorden. Det är värt att säga att vi inte vet exakt hur allt detta kommer att utspela sig i framtidens historia. Så vi måste vara ödmjuka när vi diskuterar dessa saker. Vi får inte glömma att trots att Jesus första tillkommelse profeterades i detaljer var den ändå oväntad av alla. Så jag misstänker att det kan vara så med hans andra tillkommande också. Det kommer att passa perfekt med skrifterna. Men vi kommer alla att få några chocker. Det har jag saker på. Det är de mest upprepade frasen i dessa sista kapitel är den dagen. Här läser vi om en vision som fantastisk och mycket lik den vision som Gud lägger fram i kapitel 1-8. Den talar om välsignelse, förlåtelse och evig välstånd för Guds folk. Skillnaden är att den första visionen var beroende av Judas folk förmodliga att förbli trofasta. Här i dessa sista kapitel är uppfyllelsen av visionen helt beroende på Messias trofasthet. Den dagen, den heliga dagen, beror inte längre på dig och mig. Den beror helt och fullt på honom. Det betyder att denna vision kommer bli uppfylld. Bröder och systrar, vad betyder allt detta? Hur förändrar detta veckan som kommer? För det första är vi kallade att vara trofasta med vetskapen om att allt vi gör i våra kungs tjänst blir sett i hag kommit. Och en del av bildväven i hans heliga plan att rädda världen. Allt från att ge en kopp kallt vatten i hans namn till förändra äldraskap och äktenskap till vårt arbetsliv och hur vi känner i kyrkan som kristna. Allt detta. Det har evigt syft och värde. Och vår kung Jesus kallar oss att lägga ner våra liv dagligen. Så som han gjorde för oss. För den stora och heliga dagen framför oss. Och när vi gör det har befriats från böden. Att alla Guds planer är beroende av oss. Vi är inte världens frälsare. Det är han som är. För allt vilar på Jesus, vår Herre kung, som gav ett nytt förbund i hans blod, som kommer tillbaka och regerar som kung över hela jorden. Och vi kommer att regera med honom. Amen. Bröder och systrar, lär av det förflutna och bygg för den dagen. För den dagen berör på Jesus. Ska vi be. And I'm going to pray in English. I hope that's okay. Oh, Father God, we praise you. We give you glory for this glorious vision that you have planned before time began. You knew how it was going to end. You had the mountaintop in view, and you said, all of this that we're going through is worth it. And when we wake up on that day and see your face, all the things we're struggling with now will be put into perspective. So we pray, Lord, that now we might spend time as a church family thinking about that day, building for that day, and seeing how all the things we do fit into your plan. That you are doing work, you are working in us and allowing us to be a part of your work. Lord, that is a glorious thing that we don't deserve. Help us to strive for your glory. Help us to strive for that day where the Son of Man, where Jesus Christ will be lifted up as he deserves to be. And may we mirror that in our lives today. In Jesus' name, amen.